Hej och välkommen till det 30:e avsnittet av Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag vill inleda med en riktigt rolig nyhet. Denna podcast har blivit nominerad till årets podd på Guldpodden. I avsnittets beskrivning finns en länk där du kan rösta på alla dina favoritpoddar. Kanske är Sömnlöspodden en av dem. En varning inför veckans berättelse. Lyssna inte på detta avsnitt när du sitter i väntrummet på väg in till tandläkaren om du inte har nerver av stål, det vill säga. Jag ska också inflika att historien är fiktiv och om efternamn eller liknande stämmer överens med någon inom yrket har det ingenting med denna person att göra. Nu sätter vi oss framför borren. När du kastas in i den här historien tror jag det är bäst för din egen skull att du distanserar mig från mänskligheten. Att du istället tänker på mig som en form av monster. För det gör jag själv. Det är fördelaktigt att tänka att jag helt enkelt inte har någon familj. Eftersom det gör det hela mer svårbegripligt att föreställa sig att en person ens är kapabel till att fullfölja vad jag gjorde. Att gå från sjuka fantasier till verklighet. Mitt namn är Mats Hansen. Efter gymnasiet flyttade jag från min hemstad Silkeborg i Danmark till Stockholm för att studera till tandläkare. Det var mitt kall, min passion. Kanske låter det besynnerligt, men jag älskade varje stund i tandläkarmottagningen. Många av mina kurskamrater hade skakiga händer när någonting nytt skulle utövas. Men mina professorer var alltid imponerade över att jag hade ett sånt lugn. Var så beräknelig. Som om jag redan gjort rotfyllningar och dragit ut tänder tusentals gånger vid första försöket. Efter mina studier flyttade jag ner till en mindre ort i Blekinge. Jag tänker inte säga vilken, då det är en väldigt trevlig plats som inte gjort sig förtjänt av ett dåligt rykte på grund av mig. De första 10 åren trivdes jag fantastiskt bra där. Då orten var liten blev jag snabbt en populär förgrundsfigur, nästan lite som en kändis. Som de lokala byborna gärna stannade och skakade hand eller ville ha en pratstund med. Men att vara ohotad på toppen av sin karriärstege gör någonting med ens karaktär. Visst kunde jag flytta till Jönköping, Malmö, Göteborg eller till och med Stockholm. Men jag trivdes för bra i den lilla charmiga orten. Mitt ordval kan låta lite märkligt, men efter några år kände jag mig som ett rovdjur, likt ett lejon högst upp på näringskedjan. Att följa samma rutiner, att duktigt gå igenom protokollen, gav mig en känsla av instängdhet. Det här rovdjuret behövde springa fritt i det vilda. Det började med små experiment som egentligen inte skulle skada mitt rykte avsevärt. Att ha alldeles för lite bedövning på en patient. Höra denna skrika, stopp, sluta. Medan borren djupt drillades in i tand 36. Vara lite för hårdhänt gentemot dem med mycket tandsten och se hur blodet rann mellan tänderna. Det var här min förvandling började. Min avgränsning från att vara människa att se lidande och känna en sorts eufori, en njutning av andras smärta. Egentligen borde jag sökt hjälp vid denna tidpunkt. Det borde jag. Men ruset det gav mig. Jag kände mig levande för första gången på flera år. Men mitt medvetande var klart. Jag visste att jag var sjuk. Att det helt klart fanns mentala problem som jag behövde jobba på. Men att bryta en ond cirkel tar tid. Och jag hade inte tålamodet för det. Istället ville jag se hur långt en människa kunde klara av att lida framför tandläkarstolen. Vad skulle hända om jag bytte ut mina vanliga instrument mot, ja, låt oss säga en borrmaskin eller en grov smidestång som var urfaden till dagens läkekonst inom tandhygienens långa historia? Skulle det vara möjligt att byta ut samtliga tänder mot A4-skruvar? Det skulle inte vara särskilt effektivt för personen, och troligtvis skulle skruvarna borras in i tandköttet när de försökte äta någonting. Men det skulle vara ett fruktansvärt spännande experiment. Dessa saker låg jag och tänkte på under sömnlösa nätter. Det var ett begär, en besatthet, till och med en åtrå av ett slag. Efter flera veckors tid hände det jag trodde var fullständigt omöjligt. Mitt rykte som en fantastisk, social och ofelbar tandläkare började långsamt pulveriseras. Jag fick oroande kommentarer från kollegor. Någonting som inte rörde mig det minsta, då deras kunskap som tandläkare och tandhygienister inte ens kom i närheten av min. Det skulle vara som en korpenspelare i fotboll gav Zlatan tips på hur man fintar. De var knappt rått skit för mig. Men jag var vänlig, sa att jag hade haft svårt att sova, varit lite i en svacka, och tackade för att de brydde sig. Min karisma lurade dem. Och jag fick en kram av Valentina, som undrade varför jag inte berättat någonting tidigare. Egentligen ville jag bara knuffa bort henne. Men istället höll jag henne nära och sa att det var okej. Att jag mådde bättre nu. Mitt rykte återupptog snabbt som den ordningsamme och skicklige tandläkaren. Men varje gång en ny patient kom in så fantiserade jag om att dra ut samtliga av dennes tänder och experimentera fritt. Ett rovdjur på mina egna jaktmarker. Vilken dröm. En vanlig lördag åkte jag in till stan för att köpa en ny slips. En närmare bekant till mig skulle fylla 50 och mitt urval av slipsar var något begränsat. Väl inne i butiken, när jag höll i en azurblå slips med mörka ränder i samma kulör och en klassisk röd slips och jämförde dem, så kom en man fram bakom mig. Definitivt en blå, sa han skämtsamt. Det var en tidigare patient. Tror han hette Johansson? Eller var det kanske Nilsson? Det måste vara minst 10 år sedan. Han satt vid min tandläkarstol. Du Hansen, jag har en jobbig fråga. Egentligen är jag bara här inne och fönstershoppar. För jag blev av med jobbet förra månaden. Om dagarna går jag mest runt i stan. Har inte ens kunnat berätta det för sambon och barnen. Att jag inte längre, ja, har råd med någonting egentligen. Men min visdomstand på den här sidan. han tryckte vid vänster kindben. Gör så förbannat ont. Du tror inte att du skulle kunna bara kolla den en gång till ett billigare pris kanske? Mannen var nervös. Svetten rann från hans panna och han kunde inte ens möta min blick. Jag tackade honom för han förtrott mig med den beklämmande situation han befann sig i. Log mot honom med mitt vita tandläkarleende och försäkrade honom om att vi kunde ta en titt på det tillsammans och att det inte skulle kosta någonting. Mannen omfamnade mig. Varför ständigt dessa kramar? När mannen avlägsnade sig från min torso så försökte jag att inte titta på honom med avsmak mot vad han just hade gjort, utan gav honom istället mitt bästa leende. Vi bokade tid på mottagningen samma dag, efter stängningstid. Jag ringde snabbt till den 50-årsfirande bekante och berättade att jag tyvärr inte kunde komma. Han blev ledsen. Men jag brydde mig överhuvudtaget inte om de skuldkänslor som han försökte fästa på mitt samvete. Med pirrande steg tog jag mig till järnhandeln. Vid 11-tiden stod jag utanför min arbetsplats och väntade på mannen. Det var kallt, men mitt hjärta dunkade så snabbt och jag hade inte känt något liknande sen jag var kär sista gången. När klockan blev 23.04 började mitt tålamod försvinna och pirret började övergå till besvikelse och ilska. Skulle han ens dyka upp? Vi sa ju klockan 11. Det gick ytterligare 10 minuter och jag suckade och tänkte att det kanske ändå inte skulle bli något av denna roliga kväll. När jag hörde snabba steg kom han rusandes mot mig. Jag är här, sa Johansson, Pettersson, Andersson eller vad han nu hette. Jag förklarade för honom att han var sen, vilket var fullständigt oacceptabelt. Mannen tittade förvånat på mig. Förlåt att jag är sen, men jag menar, det är inte som att du har andra patienter innan. Att han vågade. En sån otacksamhet. Men jag var tvungen att hålla mig lugn, fokusera på kvällens mål, att äntligen fullfölja min fantasi.
Du är inte arg? Frågade mannen.
Jag låg bara mot honom, tittade mot hans tänder. En sån grotesk syn. Flera år av tandsten tätt hoppackade mellan samtliga tänder. En gulnande nyans från snusning och rökning och en ryslig andedräkt. Nej, jag skulle på alla sätt och vis göra den här mannen en tjänst. Det var troligtvis hål på minst 6 till 8 av dem och vissa kanske till och med skulle behöva dras ut. Varför inte bara börja på noll istället? När vi kom in på min mottagning så berättade jag sakligt att vissa av metoderna som jag skulle använda kan ses som kontroversiella. Och jag är inte godkänd av Tandläkarförbundet. Men om man var villig att få en sorts försöksperson för att djupare förstå vissa aspekter av tandläkarkonsten, så skulle jag vara evigt tacksam.
Jag har väl inte så mycket att säga till om egentligen, sa mannen. Jag har inga pengar att betala med. Så experimentera på så mycket du vill, antar jag. Bara visdomstanden åker.
Jag försäkrade honom om att den skulle tas bort. Mannen satte sig ner i tandläkarstolen och jag injicerade honom med en större dos bedövning som fick honom att somna till, bara för en timme eller så. Det skulle ge mig tillräckligt med tid att binda fast honom vid stolen och hämta leksakerna jag inhandlat vid järnhandeln. När den förvirrade mannen återvaknade upp frågade han:
"Är det klart nu? Är visdomstanden borta?" "Vänta, vad är det här? Varför är mina händer bundna?"
Jag bad honom att vara lugn, att det här var en del av det nya ingreppet. Men han verkade inte riktigt köpa det och började skrika högt. Jag ville inte behöva använda det, men jag tog masken med lustgas över hans mun och näsa för att få honom lite mera dåsig och mer till mötesgående. Egentligen ville jag att han skulle känna allt. Men var egentligen inte helt säker på hur mycket smärta en person egentligen kan klara av innan de dör. När hans ögon blivit dimmiga och jag frågat honom om han visste var han var någonstans. Och svaret blev:
"Hos tandläkaren. En av mina visdomständer behöver dras ut."
Då kände jag mig nöjd och kunde fortsätta. Tandläkarborren började bli ett allt för tråkigt och tidskrävande instrument. Varför inte prova med en borrmaskin och se hur lång tid det skulle ta att få en tand att helt tillintetgöras? Jag siktade borrmaskinen mot tand 31. För er som är okunniga inom tandläkarkonsten så är det en av de mittersta framtänderna på underkäken. Borren var oerhört effektiv. Emaljen sprack direkt och blodet forsade ut. Men roten var fortfarande kvar på tanden. Jag tog fram den smidestång som jag köpt på medeltidsveckan i Visby. Vilket klumpigt instrument. Bitar av tandköttet följde ju med när jag drog ur roten av tanden. Nej, kanske var mina hedliga tandläkarinstrument bäst passande för den här första uppgiften. Mer lustgas skulle behövas. Mannen började yra och fnissa.
"Sen ska jag ha mjölk kanske. Oj, aj, vad händer nu?"
Det var nu dags. Samtliga tänder skulle ut. Men jag kunde inte låta bli. På vissa tänder var jag ändå tvungen att använda smidestången. Och med tandläkarborren så borrade jag in i varje tand. Liten visionär. Jag var tandläkarnas Jackson Pollock. Mitt mästerverk skulle snart vara fullbordat. Det här var det nya sättet att experimentera. Från min sportbag tog jag fram A4-skruvarna och började sätta i 32 skruvar. Med huvudena uppåt. Jag använde limpistol för att få dem på plats där tänderna tidigare hade varit. Jag var förväntansfull inför det stora testet. Jag tog fram ytterligare ett föremål från min väska. Ett rött, vackert äpple. Jag drog bort klisterlappen och sköljde av det. Jag kunde se tårar komma från mannens ögon. Jag satte mig nära och bad honom att ta en tugga.
"Jag vill inte. Du är sjuk."
Jag bad honom återigen att ta en tugga. Nu med en skarpare röst. Mannen grät. Men gjorde som jag sa.
Hans puls var hög. Jag tittade förväntansfullt. Och han gav tillbaka äpplet till mig efter en tugga. Och jag tittade på det. Nästan hypnotiserad. Bitmärkena var så vackra. Plötsligt fick mannen svårt att andas. Svårt att säga vad den egentliga anledningen var. Troligtvis var det kombinationen av blodförlust, att limmet från limpistolen möjligtvis nått hans hals, eller att äpplet inte gick att tugga med hans vackra skruvtänder. Hur som helst gjorde jag någonting som kanske förvånar. Jag ringde 112. När sjukhuspersonalen kom förklarade jag sakligt vad jag gjort. Och de tittade på mig med avsmak. Polisen kallades genast in. Mannen överlevde med hjälp av de skickliga sjukvårdarna på plats. Det gjorde mig glad faktiskt. Jag ville ju inte mörda honom. Han var bara på fel plats vid fel tillfälle. Jag fick en 8-årig dom för mordförsök och grov misshandel. Min försvarsadvokat sa att det fanns en god chans att jag istället kunde få sluten vård på en psykiatri. Men jag tog mitt straff. Nu är det här rovdjuret bakom lås och bom. Nästa vecka ska vi ta oss ytterligare en tur in i nordisk folktro och möta på en lyktgubbe. Om du vill höra mer historier om våra svenska sagoväsen från podden så kan jag rekommendera avsnitt 22, Bäckahästen och midsommarspecialen där bettet av en lindorm blir en kamp mot klockan. Gå gärna in och gilla podden på Facebook och Instagram där jag lägger upp nyheter om nya avsnitt. Har du skrivit en egen historia eller varit med om någonting skrämmande eller oförklarligt? Maila då in till somlospodden@gmail.com så ska vi se till att få den dramatiserad. Somlospodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Widsson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.